Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hallå, hallå till alla er lyssnare där ute.
Hallå, hallå.
Ah, och hallå, hallå till dig, underbara Anna Sandell.
Hur mår du? Hur är läget?
Det är bra, jag la mig precis. Jag har liksom stackat upp alla mina kuddar och även den här liksom, kudden som jag fått låna från dig.
Ja, som jag är ju, drömmen.
Som jag är ju väldigt förtjust i. Så att jag liksom,
alltså,
jag ska vara helt ärlig med att jag har ganska lite kläder på mig. Och sen så liksom lutar jag mig. Jag känner mig väldigt loungy, är det jag försöker säga.
Det låter som att du liksom är, det låter sexigt på något vis.
Alltså, vet du vad? Tvek. Om man inte är into pregnant ladies.
Vilket man kanske är.
Det kanske man är. Det kanske man vill vara.
Kanske.
Men nej, men det var mer, det var liksom ett sånt, jag sjönk ihop eller liksom sjönk tillbaka på ett sånt sätt som jag ändå tänker så här, ja, nu skulle någon kunna mata mig med vindruvor.
Alltså, det är typ min dröm att ligga, alltså du vet, och på en sån här schäslong i kanske i tåga eller i vanliga kläder. Jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Det tillhör inte drömmen.
Nej.
Och någon fläktar den. Och,
så två personer. Matad, så. En fläktar och en matar.
Exakt.
Tanke om tåga. Jag tänker att det är lite för varmt. Eller?
Alltså, du tänker att du vill vara naken? Då,
nej.
Karin. That's a whole other on a whole other podcast.
Verkligen vad för någon.
antikens sex.
Alla våra antika ligg.
Typ så.
Nej, men det jag tänker är typ så här att tåga känns som att man liksom drar ihop, alltså jag tänker mig att det är ett fullstort lakan som man liksom har gjort då till någon slags outfit. Då tänker jag att det är att det blir lite varmt. Det var bara
jag tror att du är allmänt bara varm tillstånd just nu.
Just det.
Alltså, jag tycker okay. Det känns luftigt.
Mm. Det beror på hur dyra lakan man har.
Det, ja, så är det ju. Egyptian cotton.
Exakt.
Det var konstigt jag uttalade det. Jag släpade länge på.
Cotton.
Ja, jag är inte så bra på engelska. Men jag mår bra.
Vad bra.
Mitt barn fyllde ett här förra veckan.
Gud, alltså jag kan inte förstå att hon har i ett år redan.
Alltså, vet du, inte jag heller.
Vet du, jag började...
Och det känns så fånigt. Man säger typ så här, det känns som igår typ hon kom. Och alltså, det känns typ faktiskt, kanske inte som igår, men som för typ en månad sedan. Men typ, alltså det är verkligen, känns overkligt att det har gått så fort.
Jag blev väldigt rörd för att jag... när jag skulle skriva till dig och gratta... Jag har liksom inlagt i min kalender har jag lagt in när Sigrid fyller år. Men så blev jag ändå, fick jag ändå säga vad fan pinsamt om jag säger fel dag nu. Så då tänker jag så här.
Jag vet,
nu ska jag gå in och dubbelkolla. Och så bara, Sigrid, hon har ju inte Facebook än. Så man kan ju inte kolla det.
Nej.
Och jag vet inte hur det är med Babies on Ratsit.
Jag vet faktiskt inte heller.
Du måste kolla. Men det jag gjorde var att jag gick in och kollade på min chatthistorik med din kille Oscar. Och då var det liksom, jag tror att jag hade skrivit till honom så 07:58. Och när jag gick tillbaka och kollade nu så var klockan typ så 08:03. Så det var liksom så nära.
Prick ett år sedan.
Ja, och så var det bara en bild på dig och Sigrid. Så då började jag gråta.
Ja, men alltså, åh, ja, nu börjar jag gråta. Nej, men det var så stört då, för jag kommer ihåg att jag skrev till dig och typ mina två andra bästisar. Och sen så liksom gick det så fort, så typ Lovisa, min kompis, hon var så här, skriv när, typ, kan berätta hur det går, kan du uppdatera typ? Och då var det liksom en timme efter vi hade åkt in, och så skrev Oskar typ så här, skickade bara en bild. Och då, alltså du vet, det gick så fort tror jag. Ingen hann liksom, ingen hann med. Inklusive jag själv. Ingen hängde med i svängarna.
Nej, det var så...
Men det var otroligt.
Ja. Det gjorde du bra.
Ja.
Det gjorde du riktigt
bra. Men ett år med Sigrid.
Vad tycker hon, är hon, kommer hon bli en sån som firar sin birthday month? Eller vad tror du?
Ja.
Ja. Ja.
Hon hatar verkligen inte den uppmärksamheten. Det är ett fake le mot folk, du vet. Alltså jätteinställsamt leende. Men alltså en gullig... Nej okej, det här är inte babypodden. Jag kan ta det. Jag kan ta
vi
det
kan ta det off air. Bra.
Mm. Men så det var ändå nice. Och vi har varit på landet i nästan en vecka. Det var väldigt skönt. Och nu är vi mitt i flyttpackningen. Så att, det är högt och lågt så att säga.
Det händer mycket.
Det händer mycket.
Är action. Vi har också varit på landet. Det har varit väldigt mysigt. Vi har,
så nice ju.
Vi har varit där med min kompis Sanne som jag delar med och hennes två kids som är 8 och 11 kanske.
Mm. 9 och jag tänker 12. Att de bara ser det som så här lekledare hemma.
Ja men typ. Alltså framförallt är ju Marcus väldigt, väldigt bra. Mm. Men det som var väldigt bra nu för att jag hatar ju en lek. Det vet du ju.
Mm.
Alltså jag hatar ju en festlek om man säger så. Mm. Men jag tycker att det känns okej när barn är inblandade. Barn, det är ju lite mer deras grej. Jag tycker inte om när vuxna approprierar barnkulturen genom lek. Jag tycker det är respektlöst.
Ja.
Men nu då när jag var så, då är så gravid och till exempel inte kunde vara med på säckhoppning eftersom jag inte ville föda mitt barn i säcken. Då fick jag vara med och vara domare.
Ja. Min mamma gjorde precis samma trick på midsommar.
Är din mamma gravid?
Med nej, men hon tog snabbt domarämbetet.
Så smart. Det är en klok kvinna.
Man kan ju stå där och garva åt alla andra på sidlinjen. Jag tycker att det är, jag tycker man kan bjuda lite på sig själv, Karin.
Nej, inte jag. Jag hatar det.
Jag försökte instifta björnskytte. Men jag fick nej.
Vad fick du nej?
Eller min syrra sa så här, vi har ju Algrens bilar. Vi hade liksom inga Haribo björnar.
Ja.
Så det kunde ha blivit bilskytte, men mamma sa nej. Hon var ändå domare.
Och vet vad? Glöm allt jag sa om din mamma. Jag är riktigt besviken på henne.
Jag trodde du skulle bli glad. Du hatar ju björnskytte.
Jo, men jag vill ju att andra återigen, jag vill stå vid sidlinjen. Jag vill inte bära mustaschen själv.
Nej.
Hon bara, men det kanske var det ni inte hade några mustascher.
Nej,
din mamma kände att ska vi göra det, då ska vi göra det
ordentligt. Då ska du göra det ordentligt, exakt så.
Nej, men jag tycker det är hemskt. Jag tycker faktiskt det är hemskt. Men som sagt, så länge det är barn med så är det ju rimligt. Då kan jag också tänka mig vara med själv, faktiskt.
Jag fattar precis vad du menar.
Ja, bra.
Något annat? Annars tycker jag vi drar igång.
Ja, vänta, en sak ska vi säga innan.
Sändningen.
Nästa söndag spelar du och jag in första omgången sommaravsnitt.
Ja, men just det.
Tills dess får man gärna skicka in lyssnarhistorier. Vet du vad? Jag fick ett exempel. Här kommer ett exempel som man kanske liksom kan börja tänka. För att vi har ju alltid väldigt svårt att beskriva vad det är vi vill ha för historier. Kan vi säga. Men det var en person som skrev till mig med en historia om när hon råkade boka in en dejt med fel person.
Ja, spännande.
Som vi pratade om här om veckan. Den typen av historier. Kan man, alltså, man kan liksom studsa på vad som helst i podden.
Absolut.
Så länge det är skoj, eller spännande, eller läskigt.
Absolut.
Bra.
Absolut.
Okej, men då kör vi tycker jag.
Det gör vi.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt, så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jun och Min Lin kom båda från Guangzhou, tror jag man säger kanske, i Kina. Mm-hmm. Men träffas i Sydney. Och Jun är 2 år yngre än Min. Hon är född runt 1966, han är född runt 1964. Och båda två är i Sydney för att plugga. Och de blir superkära och bestämmer sig för att vara kvar i Australien tillsammans. Jag skulle väl gissa att det här är typ 80-tal. Mitten av 80-talet kanske.
Ja.
Och efter ett tag då så gifter de sig och påbörjar liksom ett så här väldigt lyckat liv tillsammans på flera olika sätt. Det går bra för dem rent karriärsmässigt. Min och Jun köper en newsagent-affär. Vilket,
alltså, spännande.
Jag hade liksom lite svårt att översätta det till en svensk kontext. För på ett sätt tänker jag att det är lite grann en tobaksaffär.
Ja, det skulle jag nog tro också.
Ja, eller hur? Bra. Vi säger
eller, precis. Jag tänker att det är typ som pressstopp som finns på Götgatan.
Ja, fast det är ändå lite mer... Jag kommer bara kalla det för affären eller butiken eller så. Men okay, när jag okay, kallar okay. det för det så vet ni att det är en så kallad newsagent. De säljer väl lite godis, lite tidningar, säkert lite tobak. Känns inte som att de röker i Australien i och för sig. Men den typen av butik i alla fall.
Alltså när jag var i Australien, då köpte vi 50 pack med cig. Så jag tror att det finns verkligen folk som röker där.
Men väldigt dyrt.
Jag minns inte. Men,
jag tror att det är fruktansvärt dyrt med cig.
Det var väldigt praktiskt.
Väldigt praktiskt. Det är också, jag gillar ett commitment. Man är väldigt dedikerad.
Nu ska jag ha 50 av just den här sorten.
Okej, okay, nu kör vi. Okej, den ligger i alla fall i Sydneyförorten Epping. Och snart har de liksom så här jobbat upp sig så att de också kan köpa en villa i samma förort. Det är liksom en så här medelklassförort. Oj. Hör du? Nu kommer Oskan.
Nej.
Mysigt.
Ah, okay.
Så att de flyttar då till Epping och bor i en villa där. Och köper också ytterligare 2 butikslokaler på samma liksom affärsgata som den här butiken ligger. De har också en väldigt så här nära och fin familj. Jun och Min får 3 barn. Först får de Jun, som stavas med J. Och mamman stavar med Y. Och sen så får de... Hon kallas för Brenda, så att jag kommer kalla henne för Brenda, för det är det som liksom alla kallar henne för.
Mm.
3 år senare får de Henry och sen till slut så får de Terry ytterligare 3 år senare. Och barnen är så här väldigt nära varandra. Brenda tar hand om sina småbröder. De hänger ofta tillsammans och umgås alla 3. Min jobbar mer än heltid i den här butiken, men mamma Jun hon är där på halvtid och resten av tiden så är hon hemma med barnen. Och i butiken så jobbar också Juns syster Irene. Och hon har också flyttat in med familjen. Så de bor då tillsammans alla 6 i den här villan. Sen har de också Mins föräldrar i en annan del av Sydney. De heter Yang Fei Lin och Feng Qin Shu. Och dessutom så bor min syster Kathy, som har flyttat till Sydney från Melbourne med sin man Lian Bin, eller Robert som han kallas, och deras son. Så att de bor liksom i samma område men typ på andra sidan en park liksom.
Mm-hmm.
Och Kathy jobbar också i den här butiken som de äger, så att de är liksom en väldigt så här tight knit family som är så här väldigt väl etablerade i sitt nya hemland. Och du vet, det går väldigt bra för barnen i skolan. Brenda är väldigt duktig. Hon har ett så här starkt kompisgäng runt sig. Henry älskar att spela badminton. Och är väldigt inne på det. Och Terry är den personen som de typ tycker är så här mest lik, eller den av barnen som de tycker är mest lik pappa Min. De är så här, du vet, lättpratade, väldigt så här lätt omtyckta personer som typ alla som träffar dem instantly likes liksom. I juli 2009 så är Brenda 15 år gammal och går alltså i high school. Och hon pluggar franska. Och under sommarlovet ska hon åka på en skolresa till New Caledonia, som alltså då är franskt territorium. Och planen är liksom att de ska... Ja, men hon är väl där för att... Hon åker med sin skola för att träna på franska, helt enkelt. Ska vara borta en vecka. Men kvällen innan hon ska åka så har hon liksom svårt att sova. Typ. Så flera gånger så här, hon typ går och lägger sig. Och flera gånger går hon upp igen efter att hon har gått och lagt sig för att typ så här, säga hej då till sin mamma en gång till. Och hon vill säga hej då till sin bror Henry en gång till. Och, alltså du vet, så här, hon, liksom, hon håller på. Och hon har nog aldrig, eller hon har aldrig rest ensam innan såklart. För hon är bara 15 liksom, så att det är en så stor grej att hon ska åka. Och hon önskar också att hon, eller hon försöker säga hej då till sin yngsta bror och även sin moster en extra gång. Men de har hunnit somna. Så till slut så får hon istället gå och lägga sig liksom. Och är alldeles så där pirrig liksom. Men dagen efter så spelar hon lite coolare. För att det är hennes pappa som kör henne till flygplatsen. Och där träffar hon sina klasskamrater. Och flera av dem, alltså de har stora känsloyttringar kring den här resan. Och att de ska så här, lämna sina familjer för den här veckan då. Så att flera av dem liksom, de gråter och du vet så här, vägrar släppa sina föräldrar och när de står i den här liksom i den här flygplatshallen typ. Och Brenda tycker att så här, kom igen. De är lite onödigt dramatiska. Så hon säger typ hej då till sin pappa utan att så här, säga att hon älskar honom eller utan att utan att krama honom ordentligt. Alltså verkar mest vara som att det bara är en reaktion på att liksom hennes klasskamrater håller på typ. Så Brenda åker iväg på den här skolresan och allt går liksom bra och hon hade toppen med sina klasskamrater. Men ett par dagar in i resan så loggar hon in på Facebook för att så här, de ska väl kolla vad som händer hemma liksom. Och så snart hon loggar in så får hon ett meddelande från en annan klasskompis som inte är med på den här resan. Och den här personen skickar en länk till en artikel som handlar om att ett fruktansvärt brott har begåtts i Epping och en hel familj har mördats.
Vad skämtar du?
Och i den här artikeln så finns en bild på huset där det här har hänt. Och det är Brendas familjs hus. Och hon är liksom så här, hon kan ju inte tro att det här stämmer, såklart. Alltså det måste vara något fel bara. Men hennes rektor får liksom reda på det här hemifrån. Och hon får kontakt med hennes lärare och de ordnar så att Brenda kan åka hem tidigare. Och det är först när Brenda typ leds in i ett litet rum på den här flygplatsen och får träffa sin faster Kathy som hon förstår att det är sant. Alltså, hennes familjemedlemmar har allihopa blivit mördade.
Men gud.
Och det här är liksom vad som har hänt under tiden som Brenda har varit borta. Den 17 juli har familjen samlats hemma hos Yang Fei-Lin och Feng Qin-Shu för sin sedvanliga liksom fredagsmiddag. Det var alltså hennes farfar och farmor. Och alla har varit där då förutom Brenda och hon och allt har liksom varit helt som vanligt. Och jag tänker att det kanske bidrar till att Kathy reagerar. Alltså att hon blir liksom väldigt, väldigt orolig när hon dagen efter får ett samtal från en person som är liksom stamkund på familjen Lins newsagent. För att den här personen då berättar att så här, dagens tidningar ligger utanför butiken och typ det har börjat samlas en liten grupp med liksom kunder utanför. För att trots att öppettiderna, de vanliga öppettiderna liksom har passerat så är butiken fortfarande stängd. Och det är extremt ovanligt. Det händer liksom inte. Utan butiken är alltid öppen som den ska. Men det är den inte idag liksom. Och då har då som sagt den här kunden ringt till Kathy. Och Kathy och Robert liksom fattar ju direkt att så här, någonting, det här känns konstigt liksom. Så de åker då till familjen Lins hus för att se så att allting är okej. Och de tänker att familjen så här, de kanske har blivit sjuka under natten eller du vet, någonting måste ha hänt på det sättet. Men när de kommer dit så inser de då att dörren är olåst. Och de går in i huset som ligger helt tyst. Liksom. Det första rummet de går in i är Jun och Mins. Och där är det liksom, de fattar direkt att någonting fruktansvärt har hänt här. För det är alltså blod överallt. Det är liksom, du vet, på väggar, på taket. Alltså det är verkligen det jag har råkat se, lite brottsplatsbilder, och det är fruktansvärda bilder verkligen. Mm. Och de ser också vad de misstänker är Juns kropp under täcket innan de liksom så här rusar ut från huset och larmar polisen. Och det är Kathy som ringer polisen, och det samtalet finns liksom att lyssna på, och det är alltså helt fruktansvärt verkligen. Hon har sån panik, alltså hon kan inte liksom det minsta uttrycka vad som har hänt. Och hon vet liksom heller inte då vad som har hänt, men hon är bara totalt panikslagen liksom. Hon vet att så här, men det är massor av blod i min brors sovrum. Det är typ det. Och samtidigt som hon pratar med larmcentralen så åker Robert och hämtar hennes föräldrar. Och polisen och ambulansen kommer till huset, och de kan då konstatera att det finns 5 kroppar i huset. Det är Jun och Min som hittas döda i sin säng. Irene hittas död i sin, och Henry och Terry är döda i sitt rum. Och alla har misshandlats med ett hammarliknande föremål. 4 av dem har också strypts. Jun, Min och Irene har alla dött i sömnen. Men, och det här är så jävla hemskt, det verkar som att Henry och Terry, alltså bröderna, har båda 2 hunnit vakna och försökt försvara sig mot gärningspersonen. Och en läkare konstaterar att de har liksom varit vid liv efter attacken. Och verkar ha avlidit någon gång mellan 30 minuter och 2 timmar senare.
Fy.
Ingenting har stulits från huset. Det finns inga tecken på inbrott. Och dessutom så misstänker polisen att gärningspersonen inte bara har känt till huset utan också känt familjen, baserat liksom på hur den betedde sig under attacken. Mm-hmm. Det har varit ett så systematiskt tillvägagångssätt att man tycker typ att så här, det här är en person som måste ha känt till typ planläsningen och vem som sov var liksom. Det verkar också som att den som har mördat familjen har känt till att Brenda inte varit hemma, för hennes rum är liksom helt orört. Det finns blodfläckar på alla dörrhandtag. Det är uppenbart att liksom mördaren har har varit väldigt blodig helt enkelt. Mm. Men det finns inga blodfläckar på hennes dörr. Så det är som att man inte ens, det är ingen som har kollat om det är någon där helt enkelt.
Nej.
Och polisen tror helt enkelt att någon i närheten av familjen måste vara ansvarig. Någon de känner, för att det är ingen som har brutit sig in och ja, sådär. Men väldigt snabbt så tar liksom spåren slut. Och man kommer ingenstans i utredningen. Så Kathy och Robert går ut och vädjar till allmänheten om tips som kan leda till mördaren. Men det är liksom, ingenting händer. Och de begraver samtliga 5 offer i en stor ceremoni. Och det är ju bara total chock liksom.
Mm.
Och mitt i allt står ju Brenda och har liksom förlorat både sina föräldrar, både sina bröder och sin moster.
Alltså det är för hemskt.
Är det så jävla mörkt? Alltså det är så fruktansvärt mörkt. Hon är 15 liksom. Men hon har ju som sagt, hon har liksom ett så här bra sammanhang på sin skola, liksom bra vänner, och hon har sin farmor och farfar, och hon har också sin faster och farbror, och de bor ju då som sagt nära Linfamiljens hus, så att det som händer är att hon flyttar in med dem så att hon kan så här gå kvar i samma skola och sådär. Så, där. så Brenda bor med Kathy, Robert och deras barn, och jag har förstått som att de har en son. Så de blir hennes så här, vad heter det, målsmän. Och de tar också över Linfamiljens news agent, så att hon, så Kathy som jobbade där innan, hon tar väl mer ansvar liksom. Det Brenda inte vet är att polisen har börjat misstänka att Robert inte bara är en god farbror och extra pappa till henne, utan att han kan ha varit inblandad i morden på hennes familj.
Mm-hmm.
Och det, de misstankarna kommer från lite olika leads liksom. Det ena är att när man lyssnar på Kathys larmsamtal så tar man, alltså hon i det här larmsamtalet, det pågår ganska länge, så pratar hon också med Robert på kantonesiska. Så man tar då in en kantonesisk översättare för att reda på vad det är hon säger till sin man i bakgrunden under tiden. Och hon, det visar sig då att hon är jätterädd. Som sagt, han åker ju för att hämta hennes föräldrar. Mm. Han lämnar ju huset liksom. Trots att hon så här, hon ber honom stanna för att hon är så rädd att gärningspersonen är kvar.
Ah.
Och det är ju en, alltså, en rimlig rädsla såklart liksom. Men
absolut.
Det man då tänker är att han är så lugn med att lämna henne i det här huset där något så himla himla fruktansvärt har hänt, utan att då också kolla om det finns någon kvar, för att han vet vem gärningsmannen är liksom. Så det är liksom den första så här misstanken. Och det andra är ett skoavtryck. Eller inte ett skoavtryck, men avtryck från en sko. För i huset så har polisen hittat flera blodiga skoavtryck som visas i matchen Asics sneaker i en amerikansk storlek 8,5-10,5. Och det finns bilder när Robert har på sig skor som matchar det avtrycket.
Aha.
Men det är liksom bara en, alltså en hunch som polisen har helt enkelt. Så tiden går, ingenting händer. Man bestämmer sig till sist, och det här är, jag vet inte om det här är någonting som man brukar göra sig i Australien, men det är ganska speciellt. De installerar en dold kamera hemma hos Robert och Kathy.
Oj.
I deras hus, alltså i deras kök typ.
Det låter ju
ja. Absolut inte som någonting som hade varit helt kosher att göra på ganska många andra platser. Men nej, det gör de i alla fall. Och det gör de i maj 2010, så typ 10 månader efter morden. Och de gör det efter att de har berättat för Kathy.
Och då bor Brenda där hemma.
Ja, exakt. Mm. Och det de gör är att först så berättar de för Kathy om de här skoavtrycken. Och sen installerar de kameran, och kanske hade gjort det först. Men de berättar i alla fall det för henne. Och i samband med det så får de napp på sina övervakningsband. För att de alltså filmar Robert när, alltså han syns när han river sönder en Asics skokartong. Nej. Och spolar ner bitarna i toaletten.
Nej.
Så han liksom så här blötlägger kartongen för att göra sig av med den, för att kunna spola ner bitarna.
Alltså jäklar.
Ja. Det kommer fram att Robert städade sitt garage samma morgon som mordet upptäcktes. Jag vet inte. Jag gissar att det skedde innan de åkte dit. Det måste det nästan ha gjort. För att det känns enormt konstigt att han skulle ha gjort det efter att han har hittat hela sin familj döda. Men jag vet inte. Men i alla fall samma morgon så har han städat sitt garage. Men det vill säga att när man letar riktigt noga så kan man se att han har missat en fläck. Så under, antingen är det under en byrå eller så är det under ett gäng lådor. Lite oklart.
Okay.
Men där,
i garaget också?
I garaget, exakt. Så hittar man under en husrannsakan en fläck som tester visar är blod. Den här fläcken kommer att kallas för Stain 91 och är liksom avgörande och jättekänd i det här fallet. Så att det man gör är att man tar den här fläcken och skickar den på analys till Cybergenetics i Pittsburgh.
Mm-hmm.
De kommer fram till att den består av DNA från 4 av de 5 offren.
Åh, jäklar.
Stain 91. Först i maj 2011, alltså det har alltså helt enkelt gått typ 2 år, så grips Robert för morden på sin svåger, svägerska, deras 2 söner och sin svägerska syster. Men den här rättsprocessen kommer bli extremt utdragen. Först i december 2012 åtalas han, och sen ska man inleda rättegången i september 2013. Men det skjuts upp till maj 2014 och sen till augusti 2014. Så nu är vi 5 år in. Och sen till februari 2015. Och du vet, det bara hålls på och det skjuts och det skjuts. Och sen så inleder man då en, vad som blir en tredje rättegång. Den behöver tas om för att juryn inte kan komma fram till ett beslut. Så det är en hung jury. Till slut inleder man den fjärde rättegången i juni 2016. Robert påstår sig alltid vara oskyldig till morden. det finns historier om att han ska ha gjort en sån jailhouse confession till en annan intagen. Men han påstår liksom själv att han inte har gjort det här. Hans fru Kathy har alltid liksom stått vid hans sida. Så att hon...
Men skulle motivet vara då, det skulle då vara så, som att med affären, eller?
Alltså, precis. Det här, du är inne på exakt samma spår. Nej, vet du vad? Min nästa mening var så här. Åklagaren menar att motivet för morden... Så du hade, vi var helt... We were flowing, okay, man.
Okay,
innan jag då avbröt dig och läste rakt upp och ner. Nej, men det som sägs vara motivet är att Robert har en känsla av att han är liksom misslyckad och otillräcklig. Han ska ha varit läkare i Kina innan han flyttade till Melbourne. Och där öppnade han och Kathy en restaurang som gick jättedåligt. Mm-hmm. Så det är efter att den har konkat som de har flyttat till Sydney. Och där har han då behövt möta sin svåger liksom, med sin så här superlyckade butik och sitt så här superstabila, väletablerade medelklassliv. Typ. Så att det man säger är helt enkelt att det är avundsjuka. Och uppenbarligen så har de ju också fått butiken när familjen Lin har dött allihopa.
Mm.
Liksom.
Mm.
I februari 2017 så döms Lian Bin Robert till 5 livstidsdomar för morden på Min Yun, Henry, Terry och Irene Lin. Och strax efter att den domen har fallit så pratar Brenda med pressen för första gången. Och då kommer hon med ytterligare ett möjligt motiv för Roberts brott.
Mm-hmm.
För hon säger att hennes farbror har förgripit sig på henne.
Aha.
Och hon säger att det har börjat liksom innan morden på hennes familj. Men övergreppen har då eskalerat när hon flyttade in hos honom och Kathy. Så man misstänker helt enkelt att så här, ja, absolut, det finns liksom den här avundsjukan och viljan att typ lite grann ta över deras liv och deras butik och sådär. Men man misstänker också att han, alltså en anledning till att han mördade hennes familj var för att komma närmare och kunna kontrollera Brenda. Han ville ha henne för sig själv liksom. Brenda verkar vara en otrolig person. Jag såg en lång intervju med henne från 2017 som är liksom när hon går ut och pratar om det här då första gången. Och hon är verkligen, alltså vissa personer som går igenom saker som jag tycker att man ganska ofta möter i den här typen av historier är så, jag tror att jag själv hade haft så himla svårt att se något ljus. Du vet, när man har blivit utsatt någon som är så nära för...
Delvis, när man är så hemskt.
Nej, men både de här övergreppen och att han liksom har...
Och, så dubbla övergrepp. Eller,
ja, och förstört hennes liv. Liksom. Men hon säger att hon liksom så här, genom det här fruktansvärda som har hänt henne så har hon lärt sig så här, om hur mycket gott det finns i mänskligheten. För att hon har mött så himla mycket gott efter det här liksom. Och det hon säger att det hon ångrar mest är att hon inte kramade sin pappa när hon sa hej då till honom på flygplatsen innan hon åkte på skolresan. Och det, alltså det är så sorgligt. Och sen har, det här kommer ett citat från Brenda. The pain of losing loved ones, that never goes away and does not get any easier with time. As time goes on, others may forget, but I will have to live with the aftermath of the crime for the rest of my life.
Mm.
Och senast i februari 2021 så var Roberts fall återigen upp i rätten för att han försökte få resning. Ansökan avslogs och då var både Kathy och Brenda i rätten. Och Kathy står liksom fast vid sin mans sida medan Brenda var där för att representera sin familj.
Jäklar.
Och det var Lin Family Murders kallas liksom fallet på engelska. Och jag har då sett en dokumentär, som sagt, dokumentär typ intervju med Brenda av 7 News Spotlight som har titeln Soul Survivor, Brenda Lins Harrowing Story of Betrayal and Murder. Jag har läst ett gäng nyhetsartiklar från Sydney Morning Herald och news.com.au. Läst en mediumartikel av Fatim Hemrash, en unreserved artikel som heter A Family Feud Turned Bloody av Amalia Hilda
och även en tidslinje för fallet av Armidale Express samt Wikipedia.
Tack Karin. Det var starkt. Verkligen.
Det är ett sånt fall som jag har varit så här planerat att göra ett bra tag. Och sen det är liksom för man måste vara i ett visst
redo.
Ja, exakt. För att ens kunna gå in i den typ totala mörka världen. Nej, som det innebär. Det finns också ett väldigt bra casefile-avsnitt om jag har inte lyssnat på det nu, men jag gjorde det tidigare. Så att jag tänker att jag länkar det också.
Jag tyckte att jag kanske kände igen det. Undrar om det var därifrån.
Ja, men det är nog därifrån. Det är nog, för det kom, det är typ några år sedan, men det är jättebra. Så jag lägger med det i gruppen också när jag länkar källorna.
Tack Karin.
Tack ska du ha.
Jag ska idag göra ett... du kommer nog känna igen det här fallet, skulle jag tro. Och kanske fler människor. What do I know? Men den 22 maj 2010 mottar larmcentralen i Costa Mesa i Kalifornien ett samtal från en man vid namn Steve Herr. Han är stressad och uppjagad och ringer från sin son Sam Herrs lägenhet. Han berättar att han har hittat en död kvinna i lägenheten som ligger halvt över sängen, och han säger att det ser ut som att det har pågått något sexuellt, men att kvinnan är nu i död och att hon blöder från huvudet. När operatören frågar vad Sam är, om han också befinner sig i lägenheten, så säger Steve att han inte vet. Det visar sig sen att Sam egentligen skulle ha kommit hem till föräldrarna över helgen, men att de inte har pratat på 2 dagar, vilket i sig var ovanligt, för Steve då beskriver sin relation till Sam som att de är bästa vänner. De är alltså jättenära liksom familjen och har ofta tät kontakt. Så att Steve berättar då att när Sam inte dykt upp på fredagen som var avtalat, så bestämde sig pappan för att åka och kolla läget typ, i hans lägenhet. Och då möts han då av den här fruktansvärda scenen. Mm. Sam Herr, då sonen, var vid tillfället för det här 26 år gammal. Och han var en tidigare militär. Och han hade då varit en del av Operation Enduring Freedom i Afghanistan. Men han hade då kommit hem några år tidigare. Och typ börjat plugga.
Mm.
Han beskrivs i många källor som en krigshjälte. Du vet, han har varit så, ja, American...
dekorerad.
Soldier. Exakt. Mm. Men nu har han då i alla fall kommit hem från Afghanistan och landat i Costa Mesa. Kvinnan som hittas mördad i Sams lägenhet kan snabbt identifieras eftersom hennes väska med körkort och allting hittas i lägenheten. Hon heter Yuri Kibuishi, men hon går under namnet Julie.
Mm.
Julie och Sam är kompisar och de har lärt känna varandra när de har läst en kurs tillsammans på universitetet. Deras relation beskrivs som, alltså den är bara helt vänskaplig, det är liksom ingen kärleksrelation, utan den beskrivs mer som att han är liksom som en storebror för henne. Alltså de är verkligen så här nära, fast inte, inget sexuellt, inget kärleksintresse, utan bara väldigt, väldigt goda vänner typ.
Mm.
Men då när Julie hittas mördad i Sams lägenhet och att det då dessutom ser ut som att hon har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp, så går ju liksom alla varningssignaler av. Och Julie då, det här att pappan uttrycker det som att det har försiggått något sexuellt, är då att det ser ut som att Julie har blivit utsatt för sexuella övergrepp, för att hon hittas med neddragna byxor och på hennes rygg, eller alltså på tröjan tror jag, är det någon som har skrivit "all yours, fuck you".
Oj.
Så då är det liksom bara direkt så här, kan det vara så att Sam typ har varit intresserad av Julie men inte fått sina känslor besvarade, och typ i att han har, du vet, PTSD och att han i ett vredesutbrott har mördat sin väldigt gode vän.
Mm.
Det som får hela situationen att se ännu värre ut är att Sam redan tidigare, alltså innan han åkte till Afghanistan, varit åtalad för mord.
Mm.
Och det var inte alls ett sånt här typ av mord, utan det var, han verkar varit inblandad i något gängrelaterat. För det mordåtalet är typ att han har inte mördat en person själv, utan han har ringt till en person, fått den personen att komma till en plats, och där har den personen sen blivit mördad. Men den rättegången lades ner, för att jag tror att det typ var för många personer, och Sam, du vet, fanns inte tillräckliga bevis mot Sam, eller du vet, någonting sånt. Så han är inte dömd, men han har ändå varit i liksom en härva, eller om man ska säga. Och det gör ju att det då inte ser så ljust ut för Sam. Polisen tycker genast att så här, han har mördat sin kompis och dragit liksom. Pappan säger då, som då säger sig vara Sams bästa vän, att han skulle aldrig göra någonting sånt mot en kvinna. Liksom, han kanske liksom har varit med det här tidigare. Han har varit i militären, men han skulle aldrig utsätta henne för en sån fruktansvärd sak. Liksom.
Mm.
Men ingen har då hört någonting från Sam på några dagar, och ingen vet vad han är. Så polisen går ut med en efterlysning där de säger att de har en misstänkt som troligtvis är beväpnad och farlig. Och det finns även en risk att den... den misstänkta typ att han är självmordsbenägen. Så de börjar då, du vet, försöka tracka Sams sista rörelser, du vet, eller du vet det man kan se. Man försöker hitta honom helt enkelt. Så man ser då på hans kontoutdrag att han har tagit ut pengar. Han har tagit ut pengar i två olika bankomater, $400, vilket är då toppsumman i Long Beach. Så polisen bara, okej, vi måste ha övervakningskamerorna från de här bankomaterna. Men när de tittar på dem så är det inte Sam som tar ut pengarna.
Okay.
Utan det är en tonårskille, han är 17 år och han heter Wesley Freelish. Och det har även handlats en pizza på Sams kort. Så när polisen kontaktar den här pizzerian och får reda på vad pizzan har körts, så får de, du vet, adressen dit. Och då, eftersom polisen, de tror ju typ att de är liksom på jakt efter en jättefarlig, liksom en läskig mördare typ. Så du vet, det är världens pådrag kring det här huset. Det är helikoptrar, polisbilar, du vet, hela
faderullan.
Katabulten höll jag på att säga, men faderullan.
Två coola uttryck.
Verkligen. Katapulten, vet, är något helt annat.
Det tycker jag är bra.
Men när de kommer då, när de liksom får kontakt med människorna i huset, så är det då Wesley som bor i det här huset. Alltså samma kille som tagit ut pengarna på Sams kort. Och han är bara så här, nej, alltså jag känner inte Sam direkt, och jag känner absolut inte Julie. Och det finns heller ingen i huset, för det är liksom lite, han har typ lite kompisar där. Uh-huh. Det finns ingen som känner Sam, det finns ingen som kan kopplas ihop med honom heller. Så när polisen bara, men var har du fått det här kortet ifrån? Liksom, det här är en efterlyst personskort. Varför har du tagit ut $800 på det? Och du vet,
köpt en pizza.
Exakt. Jag tycker det är så roligt att han bara är lite hungrig. Då berättar han att han har fått kortet från en person som han känner lite från teatersvängen. Mm. Nämligen en man vid namn Daniel Wozniak.
Okej. Okay.
Och Daniel Wozniak har bett Wesley ta ut pengar på kortet en gång om dagen. Och Wesley har förstått det då som att, du vet, den här Daniel har fått honom att förstå att kortet tillhör, du vet, det är del av någon sån här låna-heist-system. Jag fattar inte riktigt upplägget. Men så han bara så här, nej, jag känner inte honom, utan jag har blivit liksom tillsagd av en person jag känner att hjälpa honom med det här typ.
Okej.
Okay. Så polisen bestämmer sig för att de bara säger, okej, men då måste vi få kontakt med den här Daniel för att höra hur han har fått tag i Sams kort. Och samtidigt så fortsätter man då parallellt jakten på Sam. Och då kollar polisen såklart Julies telefon, för den finns ju i handväskan på mordplatsen. I telefonen så hittar man meddelanden mellan henne och Sam. I de här meddelandena så berättar han att han ska hjälpa sin granne Daniel med att flytta några grejer. Och att han sen ska åka till sina föräldrar över helgen. Han säger nej, och sen så ändrar han sen. Det verkar liksom, först så säger han att jag ska göra det här, och sen så åker jag till mina föräldrar. Sen så senare på kvällen så kommer det fler sms. För då har han bestämt sig för att inte åka till sina föräldrar, utan han ber henne istället komma över. Han säger att han behöver prata med henne om en grej, att han har det tufft för han har bråkat med sin familj. Och hon svarar då direkt typ så här, men det är självklart att jag kommer. Och han skriver i sms:en typ så här, no sex, typ, I just need to talk. Och då är det typ att hon bara, lol, typ, we're like brothers, vad menar du? Typ, alltså du vet så här,
sex wasn't on the table, man.
Alltså verkligen.
Ja, jag fattar.
Men hon är bara så här, men det, och han bara så här, don't bring anyone, jag måste få prata med dig i fred. Och hon bara, men självklart liksom, jag kommer över senare.
Ja.
Det visar sig då att den här Daniel som Sam har hjälpt att flytta är samma Daniel Wozniak som har gett kortet till Wesley.
Mm.
Han bor alltså granne med Sam i samma lägenhetskomplex.
Mm.
Så det verkar då som att Daniel är den sista som sett Sam liksom, och att han också då är den som har gett Wesley Sams kort. Så polisen är så här, han måste i alla fall veta var Sam befinner sig. Vi måste få kontakt med honom, för då kanske han kan leda oss dit. Den här Daniel Wozniak då, som är granne med Sam, han är född i mars 1904 och han är en aspiring actor. Han jobbar på, du vet, lite så här olika community theaters och du vet så. Och han är förlovad med en kvinna vid namn Rachel Buffett, som också är aspiring actor. Och hon har även tjänat sin brödföda på att vara Disney-prinsessa på Disney World.
Vet du vilken prinsessa?
Hon var väldigt nett, eller hon är väldigt så här nett och blond, så hon fick typ vara så Askungen typ. Och ja, exakt, typ Törnrosa kanske.
Jag älskar att du ändå visste.
Ja, men precis. Ja.
Kollat
ja,
upp. Man,
jag tyckte det lät så himla så här häftigt. Jag blev liksom imponerad.
Ja, gud vad det också känns som att det är många aspiring actors som har såna jobb. Typ ja. Även Lisebergskaniner, till exempel.
Ja, vem har varit det?
Men det är mycket aspiring actors som har såna jobb.
Ja, okej. Okay. Ja. Men det är ingen känd actor som har blivit känd nu.
Alltså det är svårt att bli... Det är svårt att få en karriär som från en Lisebergskanin eftersom ingen ser ens face.
Nej, sant. Nej.
Man har så bra kroppsspråk. Förlåt, kör på.
Verkligen. Ja, men, så att de är i alla fall då, båda två skådisar, och de jobbar liksom i gemensamma pjäser och liksom, ja, yeah. De kämpar på helt enkelt. Polisen tar i alla fall, de bestämmer sig, de hittar Daniel då ganska lätt liksom, och bestämmer sig för att de ska ta in honom på förhör. Och när de väl bestämmer sig för att plocka in honom så är Daniel på sin svensexa. Så polisen liksom bara knatar in på typ en bar där han sitter med sina polare och super.
Han tror att det är en strippsituation på gång.
Typ, att de bara, han bara yeah!
Oh, sexy cops!
Nej, men för att den dagen då han blir inplockad på förhör är det 5 dagar kvar till hans bröllop. Alltså att de ska gifta sig, han och Rachel ska gifta sig 5 dagar senare. Men de plockar in honom, och när han väl kommit in då så är de så här, vad är det som har hänt? Varför har du gett Sam Hurst, som är en efterlyst mördares, kreditkort till en tonåring? Och då berättar han att han har då lurat in Wesley för att hjälpa honom och Sam i ett liksom bedrägeri.
Mm.
Så att han berättar då att han och Sam har planerat att de ska tillsammans göra det här, och det går då ut på att Daniel, som uppenbarligen då har tagit hjälp av Wesley, ska ta ut pengar från Sams kort, och sen ska Sam anmäla det stulet och sen då få tillbaka de stulna pengarna typ genom en försäkrings
smart.
Det är en försäkringsscam helt enkelt. Men polisen är bara så här, vi tror inte riktigt på det här. Och det Daniel då inte vet när han sitter där inplockat på förhör är att polisen vet mycket mer än vad de låter Daniel förstå. För de har gjort en liksom omfattande brottsplatsundersökning där de har hittat saker som inte är särskilt positiva för Daniel. Mm. De har nämligen hittat Daniels DNA på brottsplatsen. Okej, okay. Så när Daniel, och du vet, de är bara så här, okej, okay, vad menar du med den här kortskammen? Typ,
vad, ja, okay. Vet du vad han liksom, är? Typ.
Ja. Och när han då börjar förstå att polisen inte riktigt köper hans story, så berättar han vad som har hänt kvällen som Julie mördades. Han berättar då att Sam har kommit hem till Daniel den 21 maj och att han säger då att han har gjort någonting väldigt dåligt. Han berättar att han har mördat Julie och han säger att han har skjutit henne i ett vredesutbrott 2 gånger i huvudet och att han då inte vet vad han ska göra. Han ber Daniel liksom om hjälp att lösa situationen typ. Och när Daniel säger att han inte vill ha någonting med det att göra, utan att det får Sam lösa på egen hand, så hotar Sam Daniel och hans familj. Han är typ så, om du vet, inte hjälper mig, eller om du får mig åka fast, I will fucking kill you and your wife. Typ.
Okej.
Okay. Och eftersom Sam då är en ganska så stor, bitig ex-militär, så blir Daniel skitskraj. Och därför har han då hjälpt Sam att fly. Men polisen köper ju inte den här storyn heller, för de har ju då hittat DNA på brottsplatsen. Så de tror ju inte på att Daniel liksom bara, inom verkligen air quote, har hjälpt honom att fly. Utan liksom, då, för då hade ju Daniel inte varit på brottsplatsen enligt hans historia. Så när polisen ber Daniel om att få ett DNA-prov från honom, så börjar han ändra sin story igen. Och han blir typ så här sjukt upprörd i förhöret. Du vet, han är typ så här jättehetsig ton och bara, okej, okay, jag gick upp i hans lägenhet och jag såg kroppen. Är det ni vill höra? Typ så.
Åh, mamma, hjärtat, det är inte läge.
Mm. Och som du kanske hör, är ju också en aspiring actor.
Vet du vad? Inte ens aspiring, a well-achieved actor.
Well, thank you. Och då är det plötsligt så här, nej men vi vill bara höra sanningen. Alltså vi vill inte att du ska hitta på någonting. Vi vill höra sanningen. Berätta om hur ditt DNA kom på Julies kropp. Och då är han typ så här, men jag vet inte. Jag var där. Jag stod ovanför henne. Jag vet inte. Och polisen är typ så här, men DNA faller inte bara. Liksom. Det hoppar inte från en kropp till en annan. Han bara, nej men jag vet inte. Så polisen bara, okej, okay, ja. Och då när han sitter häktad så är han så här, han bara, jag skulle gärna vilja ringa min fästmö, Rachel Buffett.
Mm.
Och så ringer han henne. Och i samtalet då, som såklart spelas in, så säger han typ så här, snälla, säg ingenting som får mig att framstå som dålig till polisen. Säg ingenting som kan framstå mig och se skyldig ut. Alltså det är typ helt så här, jättepuckat samtal. Och då så är det typ så här, du vet, då är han typ så här, okej, okay, jag kommer göra någonting nu, Rachel, och du kommer aldrig mer se mig, säger han i samtalet.
Okay.
Och då är det typ att hon bara, no, no. No.
Gud, du har verkligen radioteater den här veckan.
Ja,
jag gillar det så mycket.
Kul, tack. Okej, men så när han har pratat färdigt med Rachel, så kommer han ut och är så här, jag skulle vilja be för att prata med er igen. Och när de sätter sig i förhörsrummet, så frågar poliserna så här, okej, okay, har du något du vill berätta för oss? Och då säger han bara, yeah, I'm crazy and I did it. Och då är de så här, vad gjorde du för någonting? Och då berättar han då att han dödade Julie och att han dödade Sam. Han berättar att han har skjutit Sam 2 gånger med sin pappas pistol. Han har då lurat Sam till den teater, eller till en teater på typ ett så här militärområde, där jag antar att Daniel har någonting att göra, för jag vet inte riktigt hur. Han har då bett Sam typ plocka upp någonting från golvet, och sen har han skjutit honom i huvudet 2 gånger. Efter att han har mördat Sam, så lämnar han honom på vinden på den här teatern för att kunna ta hand om kroppen senare. Och sen åker han till en annan teater där han och Rachel deltar i en show. Alltså de har en pjäs som visas samma kväll. Efter att han har spelat färdigt för kvällen, så har han åkt hem. Och det är då han har då lurat Julie till Sams lägenhet. Han berättar att han smsat med henne under kvällen, liksom, du vet, typ när han inte varit på scen. Och att han då har träffat henne i trapphuset och varit så här, vad ska du till Sam? Och hon bara, han ville prata om någonting. Han bara, han har ringt mig också. Typ, men jag har nyckel, låt oss gå in. Och där har han då skjutit Julie 2 gånger. Och sedan placerat kroppen och arrangerat platsen så att det då ska se ut som att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Han har, vad jag förstår, inte utsatt henne för något sexuellt. Nej. Efter att han har mördat Julie, så åker han vid något tillfälle tillbaka till vinden på den här teatern där han då har lämnat Sam. Och triggervarning nu, där styckar han sedan Sams kropp. Det verkar som att han liksom planerar att han ska göra sig av med kroppen, du vet, lite åt gången. Så att det inte ska liksom, jag vet inte, väcka uppmärksamhet eller vara typ jobbigt för honom. Eller, jag vet inte exakt motivet bakom det. Men det verkar som att han lämnar då torson på den här teatern, och sen så tar han med typ... andra kroppsdelar som tillhör Sam, och gör sig av i någon typ av nationalpark, som jag förstår det. Efter att han då har mördat och styckat Sam så lägger han massa bevis i en ryggsäck som han sedan lämnar i sina föräldrars trädgård i vad jag då tror är en väntan på att göra sig av med det för gott. Motivet till att mörda Sam är enligt Daniel själv money and insanity. Sam ska ha berättat för Daniel att han har mellan 50 och 60 000 dollar som han då har fått typ i alltså lön eller man ska säga arvode från militären. Och Daniel är då i ett enormt behov av pengar. Du vet, de ligger efter med hyran. Han ska gifta sig. De ska åka på bröllopsresa. Det finns massa andra historier också om andra människor som har, du vet, lånat ut pengar till dem och inte fått tillbaka och så här. Så han har då bestämt sig för att mörda Sam för att komma åt hans pengar.
Och då har han tänkt liksom så, $400 i taget.
Typ, alltså jag fattar faktiskt inte. Men han säger då att eller så här, tanken med det här med att han ska ta ut i olika bankomater är för att han vill att det ska se ut som att Sam är på rymmen.
Just det, att han är vid liv, ja.
Exakt.
Gud, han har tänkt så länge på den här planen.
Alltså verkligen, och det finns också, polisen hittar också googlingar i hans dator, du vet, typ så här.
Yeah.
Inte how to get away with murder, men typ sådana.
Typ, ja, exakt.
Och anledningen till att han då också har mördat Julie är för att han vill sätta dit Sam och låta polisen och hans familj och hans vänner tro att Sam har mördat henne och sen flytt.
Så hon är liksom, fan vad sorgligt att hon liksom bara är...
Det är så jävla sorgligt. Och man får höra, jag såg något sånt citat, eller hörde något sånt citat från hans familj, att bara så här, för dig var hon bara liksom ett lockbete. För oss var det liksom vår dotter och hela vår värld. Så jävla sorgligt. Många hävdar ju då att hade han inte mördat henne, utan bara liksom låtit familjen tro att Sam hade dragit, så hade folk kanske inte, du vet, det hade kanske inte blivit sån jakt på Sam, utan det kanske hade tagit mycket, mycket längre tid. Han hade ju såklart åkt fast ändå. Men att liksom att... folk hävdar då att så här, det var ett misstag det han gjorde med Julie. Eller det var typ skitkorkat det han gjorde. Vilket det ju verkligen var.
Vad sorgligt.
Ja, men så han grips och häktas då för mordet på Julie och Sam. Och han får sitta häktad i väntan på sin rättegång och blir inte beviljad borgen.
Nej.
Och efter 5 års väntan, alltså förstår du, 5 år ändå i häkte, så blir det rättegång och han döms till döden för båda morden. Även Rachel Buffett grips 2012, alltså 2 år efter morden. Och det är någonting som accessory after fact, vilket jag inte riktigt förstår vad det betyder.
Nej.
Men det verkar som att hon grips för typ att hon har så här ljugit för polisen och att hon liksom har vetat mer och sånt. Så det finns liksom inget tydligt direkt som jag kan se att hon har varit delaktig. Men hon grips i alla fall. Hon uttalar sig, du vet, i Dr. Phil, du vet, som riktigt gråtfest, där hon säger att hon har blivit lurad av honom och vilseledd och allt sånt där. Men 2018 döms även hon till 32 månader i fängelse för då 2 av 3 åtalspunkter, som jag då tyvärr har lite dålig koll på. Men det verkar som någon slags mened. Eller
hon har typ vetat också om det.
Ja. Och även om Daniel själv då har erkänt, så finns det folk som hävdar att han kanske inte var så ensamt skyldig som det framstår, utan att han kanske har tagit på sig skulden för att skydda någon. Men det är då oklart vem och hur liksom allting, hur det skulle vara då. Men många är, eller verkar väldigt övertygade om att Rachel är mycket mer involverad än det hon dömdes för. Men det verkar inte finnas några liksom aktiva bevis för det, eller tydliga bevis för det. Men som sagt, hon avtjänade 32 månader i fängelse innan hon då kom ut, vilket var då för något år sedan typ. Och Daniel sitter på death row på San Quentin i Kalifornien. Men 2019 bestämde sig guvernören i Kalifornien för att göra ett så kallat moratorium för 700 dödsdömda, vilket innebär då ett fördröjande av verkställande av den domen. Något som gjorde både Sams och Julies föräldrar mycket, mycket upprörda. Väldigt hemskt fall, och det finns jättemycket om det. Så att om man tycker att det verkar spännande, så finns det bland annat en podcastserie på 10 avsnitt som heter Sleuth. Som de pratar med Sams familj, ja, prata om. Jag lyssnade, han inte lyssnat färdigt, men jag lyssnade på typ 5 avsnitt, den var väldigt intressant. Utöver det så har jag läst en artikel på ABC News som heter Community Theater Actors Final Performance Chilling Confession. Och sen en Reddit-tråd som heter The Murder of Samuel Herr and Julie Kibuishi. Det finns en blogg som heter Daniel Wozniak Is My Friend, där jag läst några olika inlägg. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Final Curtain. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Sword and Scale som är avsnitt 164 och såklart Wikipedia.
Vilket fruktansvärt liksom menlöst.
Alltså jag vet.
Frustrerande.
Hur kan man vara så dum? Hur kan man vara så dum?
Men det liksom finns ingen, alltså nu jag tycker inte att några mord är bra såklart, men det fanns ju
ingen
nytta med det här. Det var så svårt att förstå liksom.
Nej, jag vet. Det är stört.
Gud vad sorgligt.
Väldigt sorgligt.
Jag undrar vad de spelade för teater. Vad det var för
det verkar vara någon slags musikalaktigt. Den heter Nine.
Det kunde man just räkna ut.
Han har så extra, han har skägg i vanliga fall, men han har, du vet, så här väldigt svartmålat skägg på pjäsen.
Spirit Fingers. Jazz Hands.
Hoppas det.
Antagligen.
Hoppas det.
Antagligen. Ja. Oh, tack Anna och tack till er som har lyssnat.
Tack Karin.
Vi hörs igen nästa vecka.
Vi hörs om en vecka. Ja, det gör vi.
Just, men nu har vi inte. Vi hörs inte om en vecka.
Nej, vi hörs om 2 veckor.
Just det, för i juli så
håll
kör
ut.
Vi ju exakt. Vi kör lite varannan vecka.
Precis. Men skicka in era stories, för då kanske ni blir featured in mord mot mord.
Exakt. Så hörs vi igen den 14 juli då.
Längtar tills dess.
Verkligen. Puss puss.
Puss puss.
Hej.